Amen. Ljudet är på. Gott. Fantastiskt, alltså vilket lovsångsteam ni har. Vilken smörjelse. Underbart att få stå och lovsjunga med dem. Tack så jättemycket för det. Så kul att få vara här i Hässleholm. Jag heter Joel Oredsson. Jag är från Osby. Så det är inte allt för långt härifrån. Jag är född och uppvuxen där, växte upp i en kristen familj, var med i Pingstkyrkan i Osby. Johan Stenström är pastor där nu, honom har ni säkert haft han någon gång. Han och Lasse är ju polare, vet jag. Precis, så är det till och med, ja ni ser. Och jag, när jag var ung, när jag var tonåring, så var jag rejält gasad för Gud. Jag var ordentligt så här, levde för Gud, och vi var här många gånger också, så jag har mycket goda minnen här ifrån Hässleholm. Många härliga, intima gudsmöten här. De senaste 10, 11, 12 åren någonting, så har jag bott i Växjö. Jag är gift och har 3 barn. Den äldste är 14, sen har vi en som är 10 och en som är 2. Så ett litet hopp ner där. Jag har jobbat som polis i 8 år och pluggar nu till pastor. Så nu vet ni ungefär allt som finns att veta om mig. Det är det nödvändigaste. Och innan jag går in på dagens predikan, så bara när jag körde hit, vi har sovit hos mina föräldrar i Osby natt. Vi har varit på läger hela veckan, tonårsläger på Senoren i Karlskrona. Så på vägen hit så var jag i lovsång och tillbeden i bilen. Jag hade ögonen öppna. Det är viktigt när man kör själv. Men jag var i lovsång och jag upplevde 2 tilltal från Gud. Och jag brukar försöka, jag gillar att prata med Gud. Jag gillar att försöka lyssna och lära känna hans röst. Och när jag lyssnar på honom, ibland blir det ju rätt och ibland hör man inte helt rätt. Så är det med Gud, eller med mig rättare sagt. Men jag upplevde först ett namn, Anita. Finns det någon Anita här idag? Jag kommer inte kalla upp dig, ingenting, du behöver inte göra någonting. Ingen idag. Jag hörde med Lasse att det finns någon Anita i församlingen. Så ni som känner denna Anita, kan ni inte hälsa henne att jag tror bara att Gud vill uppmuntra henne. Gud vill bara säga att han ser henne, han älskar henne. Och det andra tilltalet det var att det var någon person som hade led av migrän. Är det någon här som lider av migrän på något sätt? Jag kommer inte, behöver inte vara orolig, jag kommer inte kalla upp dig. En person. Kan inte personen som sitter bredvid där bara lägga handen på så bara ber vi en kort bön. Väldigt enkelt. Tack Jesus för att du är vår läkare. Tack för att som vi har sagt idag, som vi har sjungit idag, att för dig är allting möjligt. Du älskar omöjligheter. För det finns inga i ditt rike. Jag tackar dig för att du just nu tar bort migränen från det Marcus. Jag tackar dig för det, Herre. Tack för hälsa i Jesu namn. Amen. Nu till predikan. Jag fick rubriken "För Gud är allting möjligt. Paulus extremt överlåten." Och man kan nästan sätta lite i halsen när man får den där extremt överlåten. Men jag blev ganska glad, för jag gillar Paulus. Han är en av mina absoluta favoriter. Och jag ska försöka förklara lite varför jag gillar Paulus så mycket. Men när man hör de här orden, extremt överlåten, så kan det ju fyllas med en del känslor. Lite blandade känslor kanske. Det är inte alltid man vill vara extrem. Inte alla i alla fall. Det är inte alltid man vill vara den där som bara går bananas, liksom, som inte har några gränser. Alltså det kan ju lite sådär kan man få de känslorna ibland av det ordet extrem. Extremt överlåten. Jag tänker också att man skulle kunna säga radikal. Paulus var radikal. Och även det här ordet radikal har ju lite dubbla känslor med sig. Vissa tycker att det låter jättehärligt och andra tycker att det låter, nej, det är alldeles, man är alldeles för svartvit då. Man har inga begränsningar, man bara kör på, man kör över människor och så vidare. Så det finns lite dubbla känslor i det där. Men jag är övertygad om att Paulus var extremt överlåten. Jag är övertygad om att Paulus var radikal. Men jag ska försöka förklara lite vad jag menar med det under min predikan. För att ordet radikal betyder att vara rotad. Och ni har säkert hört predikningar om detta. Jag vet att Johan har predikat om detta, i alla fall i Osby. Jag har lyssnat på de predikningarna. Att vara rotad. Och när vi säger det, då tycker jag det känns ju bara fyllt med positiva känslor kring det. Att vara rotad, att stå stadigt. Ni vet, ett träd som har ordentliga med rötter ner i marken, oavsett hur mycket det blåser, så står det trädet där. Trädet står där genom alla livets olika omständigheter, genom livets säsonger, så står det där. Och att vara rotad, jag tror att Paulus var väldigt rotad. Ni vet att Paulus hette ju, innan han fick möta Jesus, Saul eller Saulus. Saul var en väldigt annorlunda man jämfört med Paulus på många sätt, även om det är samma person. Saul var född jude. Han var uppvuxen i en starkt troende familj förmodligen. Han blev lärd i den fariseiska traditionen, i den judiska tron. Och har ni läst hans brev och apostelgärningarna, så vet ni att Saul förföljde de första lärjungarna. De hette ju inte kristna riktigt då än, utan de hade fått namnet Vägen. Saul förföljde de här. Han ville att de skulle fängslas, att de skulle liksom utplånas nästan. Han var oerhört hård mot de här. Han bad till och med ledarna i Jerusalem att han skulle få någon slags brev så han kunde sticka ut långt utanför Jerusalem och fängsla och tortera de som följde Jesus, som var Saul. Så Saul var extremt överlåten i den fariseiska traditionen, så som han förstod den judiska tron. Men någonting händer, och det, ni som har varit med ett tag vet vad som händer. Det är svårt för mig att komma med det som en chock. I Apostlagärningarna 9 bland annat kan vi läsa om hur Saul får möta den uppståndne Kristus. Saul blir mött av ett starkt ljussken och en röst som säger till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och jag tror att Saul blev väldigt, väldigt konfunderad. För Saul förföljde inte Messias. Alltså Messias var ju den som judarna gick och väntade på. Den utlovade kungen som skulle komma, upprätta riket, upprätta landet, kasta ut av alla ockuperande makterna som fanns, romarriket på den tiden. Ja, kungen skulle också vara med och återställa templet, för där templet var ju där Gud mötte människorna i det gamla förbundet, i gamla testamentet. Så Paul blev, jag tror han blev väldigt konfunderad. För han förföljer inte Messias, inte i hans värld, utan han förföljer ju några som har förvrängt den sanna tron. Men där i det här mötet så får Saul möta den uppståndne Kristus och förstå att denna Jesus Kristus som lärjungarna följer är den sanne Messias. Han är den som han själv går och längtar efter. Och det ironiska är att Paulus blir blind när det faktiskt är så att för första gången i hans liv så öppnas hans ögon, hans inre ögon, för evangeliets sanning. Och när jag läser Paulus mer och mer, så förstår jag hur det här mötet, det är verkligen att han blir drabbad av det fulla evangeliet, de glada nyheterna i all dess kraft. Och jag kommer tillbaka lite till det. Och det, jag tror, jag läser som sagt i pastor, och då läser man massa böcker, spännande böcker. Jag har aldrig läst tidigare, men nu läser jag även under sommarlovet. Jag älskar att läsa nu för tiden. Så det är ju otroligt. Men man har tidigare mycket i kristenheten tänkt att Paulus eller Sauls möte med den uppstående Kristus är en slags religionsbyte. Man tänker att juden Saul kommer, får möta Kristus, byter religion till en kristendom. Hänger ni med? Att man tänker att han var i judendomen, han möter Jesus och så är han i kristendomen. Han var jude och han blev kristen. Men jag tänker att det är inte riktigt så. Det är inte riktigt det som händer. Saul var uppfödd i den judiska tron. Gick och längtade efter Messias. Och det han får göra, det är att han får ju möta Messias. Hans ögon öppnas för att Jesus är den som uppfyller alla löften i Gamla testamentet. Allt som de gick och längtade efter. Och skulle vi gå in på alla detaljer här så skulle jag få vara kvar i några månader. Och det ska vi inte göra idag. Men han byter inte ut sin judiska tro, utan hans judiska tro fullbordas, den uppfylls, den kommer till sin rätt och han får följa Jesus Kristus som sin herre och frälsare. Och i Paulus brev så blev just den meningen jag sa nu precis väldigt, väldigt stark. Paulus skriver om och om igen om Jesus som vår herre och frälsare. Och jag skulle vilja påstå att det är oerhört radikala ord. Det är en oerhört radikal mening. Och då kanske ni tänker, ja, men vad är det för radikalt med det? Det har kyrkan sagt i alla år. Det säger jag också. Och det känns ju, helt ärligt, känns det kanske inte så radikalt. Det är inte superradikalt idag att säga att jag tror på Jesus Kristus. Alltså visst, man sticker ut lite, men det är ju hyfsat accepterat ändå i vårt samhälle, skulle jag vilja säga. Att bara säga orden. Och att säga orden, vår herre och vår frälsare. Alltså jag tänker att de är inte fyllda med så väldigt, väldigt mycket i vårt samhälle idag. Vad betyder det? Herre, frälsare. Vi pratar om Zlatan som en frälsare. Herre pratar vi knappt om. Vi har inga liksom kopplingar till vad en herre är. Men jag menar att den meningen, den bekännelsen är oerhört radikal. Och den var extremt radikal på Paulus tid, de första församlingarnas tid. För då var de här begreppen fyllda med mycket, mycket annat. Men vi börjar med det här första, Jesus Kristus som vår Herre. Det är det första jag vill stanna vid. Vad betyder det? Om ni inte redan har anat det, så älskar jag Gamla testamentet. Jag vet att vi lever i det nya förbundet, ni behöver inte oroa er, men jag älskar det Gamla testamentet. Jag älskar att hur det får mig att förstå min tro på Jesus. Det får ett sånt djup till min tro när jag börjar förstå det Gamla testamentet. Har ni biblarna med så får ni gärna slå upp första sidan i Bibeln. Jag var som sagt på läger nu i veckan och predikade där också. Och jag skojade lite med mina ungdomar. Nästan varenda predikan jag håller så börjar jag i första Mosebok, första kapitlet. Jag vet inte, det är någonting som inte... Jag har väl brist på fantasi antar jag. Men jag har så svårt att inte börja där. Så första Mosebok, första kapitlet och vers 26. Och Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. Och så hoppar vi till 27. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Vi är skapade för gemenskap med Gud. Vi är skapade till gemenskap. Det är vårt syfte. Jag har kompisar på jobbet som polis som ibland kommer man in på lite djupa samtal, i synnerhet nu när jag har börjat studera till pastor, för alla ropar efter mig, pastorn, prästen. Vi har sån här datakort som man loggar in på datorn med, där det är ett foto på personen då, på mig i mitt fall. det glömde jag nu i somras någon dag på jobbet över natten. Och då har vi det stående skämt är att då byter man ut det här fotot och klistrar dit något annat. Oftast något ja, men man driver med folk helt enkelt. Jag har gjort det ganska många gånger får jag erkänna. Och nu hade de gjort det med mig. Vet ni vem det är på bilden? Runa Sögaard. Och jag har svårt att veta hur jag ska tolka det där. Jag tycker inte jag är fysiskt så väldigt lik honom. Det måste ju vara något annat liksom. Prästen, pastorn liksom. Ja. Men mina kollegor ibland så kommer de och kommer med de här djupa frågorna. Vad är meningen med livet, Joel? Du verkar ha hittat något, finns det de som har sagt. Och jag tycker fortfarande kan vara ganska svårt att svara på. Jag tyckte det var ännu svårare för något år sedan. Men jag funderade mycket på det för ett par, tre år sedan. I synnerhet, för då fick jag flera sådana här frågor. Och någonstans så började jag landa i att ja, men jag är skapad till gemenskap med Gud. Ytterst sett så är det meningen med livet. Vi är skapade för relationer med Gud, med varandra och med resten av skapelsen. Det är det som står i de första kapitlerna i Bibeln. Ni vet också vad som händer sen. Gud säger till mannen och gav honom en befallning i kapitel 2, vers 16. Du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dagen du äter av det ska du döden dö. Det fanns ett träd med kunskap om gott och ont. Och det här låter ju ibland att det kan ju låta lite märkligt. Vad är det här för träd med kunskap om gott och ont? Och vi behöver inte gå så djupt in på det direkt, utan jag tänker så här. Gud skapade oss till gemenskap. Han skapade oss för att lyssna. Men frågan är, skapade Gud oss till att lyda? Skapade Gud oss för att blint lyda honom? Jag tror inte det. Jag tror att Gud skapade oss med en fri vilja. Gud ville ha människor som själva ville leva i gemenskap med honom. Och det här trädet är ju den här möjligheten att faktiskt välja att inte lyssna på Gud. Att inte göra som han säger. Att inte leva i gemenskap med honom. Det intressanta är också att trädet, frukten då, skulle vara kunskap om gott och ont. Gud är den som avgör vad som är gott och ont, vad som är rätt och fel. Vi människor är inte skapade till att avgöra det. Om ni funderar på det en stund så är det ganska radikala tankar idag. För vad säger vårt samhälle idag? Gör vad du tycker är rätt. Det som känns rätt, det är rätt. Men Bibeln säger inte det. Bibeln säger, Gud vet vad som är rätt. Gud vet vad som är bäst för dig. Låt Gud få avgöra det. Och läser vi vidare här så ser vi hur människan äter av det här trädet. För de ormen kommer, och det, ormen är en bild av Satan, av den onde. Och ormen säger, har Gud verkligen sagt? Han ifrågasätter, har Gud verkligen sagt det? Ni kommer inte dö. Ni kommer bli som Gud. Ni kommer själva kunna avgöra vad som är rätt och fel. Och jag vill bara stanna upp lite grann. För det här som ormen säger, dels har Gud verkligen sagt. Om du någon gång upplever det i ditt liv, att det är någon känsla eller någon röst, har Gud verkligen sagt? Oftast så är det första som den onde attackerar med, ifrågasätter Guds ord. Har Gud verkligen sagt? Det som människan utmanas med är att ni kan bli som Gud. Det här nästan utmaningen till det överandliga, Men vad läste vi precis i början? Vad var människan skapad till? Människan var skapad till Guds avbild. Till likhet med Gud. Människan var redan lik Gud. Människan hade redan det. Det är värt att tänka på. Varför pratar jag om detta nu då? Jo, för att tro på Jesus som Herre betyder att faktiskt ställa sig i linje med och säga: Gud, jag litar på dig. Tro tar sig uttryck i förtröstan. Tro tar sig uttryck i lydnad. I att lita på, i att förtrösta. Det är tro. Många gånger för mig i mitt liv tidigare så har tro varit ett ganska luddigt begrepp, lite flummigt laddat så här. Jag tror på att Jesus är Guds son, och så länge jag tror det i mitt hjärta så kommer jag ju komma till himlen en dag. Eller? Är det fullheten av evangeliet? Jag ifrågasätter definitivt inte himlen. Men jag säger att det finns så mycket mer. Tro är så mycket mer än någon slags inre känsla av att jo, men Jesus var Guds son. Tro är förtröstan på Gud. Tro är att göra Jesus till Herre i sitt liv. Jesus säger i Johannes evangeliet att han är vägen, sanningen och livet. Jesus är sanningen. Att leva med Jesus, det är att få leva i Guds sanning. Det här är som sagt utmanande i vår tid. Det finns så oerhört mycket som säger åt oss vad som är rätt. Eller rättare sagt så är det så här. Det enda som är sant idag, det är att det inte finns någon sanning. Känner ni igen de tankarna? Det enda alla i vårt samhälle, i synnerhet i Sverige, måste vara överens om, det är att det finns ingen absolut sanning. Ingen ska säga åt mig vad som är rätt, vad som är fel. Men Jesus säger: jag är sanningen. Jag vet vad som är bäst för dig. Jag har det bästa livet någonsin för dig. Men jag måste få vara din Herre. Du måste lita på mig. Du måste förtrösta på mig. I den första församlingen vid den här tiden, om runt mellan från 30 efter Kristus till 100 någonstans, alltså den här tiden, ni vet, ungefär i historien, då var det här begreppet Herre laddat med mycket mer än vad det är idag. Herre användes som begrepp på kungarna, på de som regerade. Kyrios, Herre. Att säga att någon annan är herre än kungen, det är förräderi. Och politik och religion, inom citat, på den tiden, det var inga ensamma enheter, det var samma sak. De gick in i varandra väldigt, väldigt mycket. Kungarna, de som bestämde i romarriket, de kallades oftast för Guds söner till exempel. Guds son kunde man kalla den som bestämde i romarriket. Herre, Kyrios, var också ett begrepp. Och då att säga att någon annan är herre, det är förräderi. Så det är oerhört starkt för de första lärjungarna att säga: Jesus är herre. Jag vet att Jesus har all makt i himlen och på jorden. Det kanske ser ut som att den här personen, den här kungen, den här kejsaren har makten. De första kristna förföljdes väldigt mycket. Dödades. Men de lärjungarna säger: nej, det är inte han som har all makt. Det finns en herre och det är Jesus Kristus. Han är herre. Och det får konsekvenser med sig. Och jag tror det kommer få konsekvenser med sig idag att säga det. Jesus Kristus är Herre. Jesus är sanningen. Det andra som de också då bekände var ju att Jesus är vår frälsare. Och som sagt, begreppet frälsare, ja, men vi har ju lite bättre koll. Vi i kyrkan har ju ganska bra koll, får man ju säga, på begreppet frälsare. Frälsa, att rädda. Ja, okej. Okay. Jo, men vi hänger med lite. Men vad finns det någon djupare innebörd i detta? Vad säger Paulus om det här? Frälsning är ju kopplat till något som Paulus pratar väldigt mycket om. Rättfärdighet. Och rättfärdighet är ju ett ganska svårt begrepp som jag har hört mängder med förklaringar av i mängder av predikningar och undervisningar. Och jag tänkte att vi ska slå upp i Romarbrevet 3:23. Har man alltså Bibeln i mobilen så får man ju gärna kolla där också. Jag kom på att man skulle ha en sån här app i mobilen. Om man skakar den så prasslar det. Så är det ju liksom lite så här. Så att den som predikar hör liksom att det låter lite. Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. En välkänd vers. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Snyggt. Vad är det människan saknar? Härligheten. Vad betyder det? Härligheten, det är ju avbildligheten med Gud. Vår skapade likhet med Gud. När människan väljer att gå sin egen väg, alltså det vi kallar att synda, så tappar människan också sin avbildlighet, sin likhet med Gud på det viset. Den härligheten hon skapades med. Så Paulus pratar om att alla har syndat. Romarbrevet 5:8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Återigen tar Paulus upp begreppet syndare. Alltså det finns ett tillstånd i mänskligheten som är avskilt från Gud. För mig så är inte synd först och främst olika fel som jag har gjort, alltså olika saker. Så, utan det finns också en dimension av att det är ju ett tillstånd i mänskligheten där människan är avskild från Gud. För att vi genom människornas första vägval så hamnade vi utanför härligheten. Utanför gemenskapen. Den brast där med Adam och Eva. Och så säger Paulus att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och det här bibelordet säger rätt mycket. Det säger dels att Jesus, Gud älskar oss genom att Jesus dör för oss. Innan vi hade kunnat göra någonting alls. Om du någonsin tror att du kan förtjäna Guds kärlek så kan du bara glömma den tanken. Det står väldigt tydligt. För innan, medan vi fortfarande var syndare, så dog han för oss. Men den säger också något intressant. Den liksom lägger begreppet syndare i någon slags dåtid. Medans ni ännu var syndare. Det är precis som att det är någonting som har varit. I Romarbrevet 8:1 så står det: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Hur kan det vara möjligt att det inte finns någon fördömelse? Jag tror det är ytterligare en ledtråd i det här: har varit syndare. I Kristus Jesus så finns det ingen fördömelse längre. Alltså det har hänt någonting i mötet med Jesus Kristus. När du tar emot honom som din Herre och frälsare, det sker någonting faktiskt. Och det är inga nyheter för er. Det tror ni på, de allra flesta är säkra. Och kyrkan tror på det, bekänner det. Romarbrevet igen, kapitel 6, vers 3-7. Jag läser lite längre avsnitt där. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Det står här alltså att i Kristus Jesus så är vi döpta till hans död. Syndens lön är döden. Alltså den slutliga konsekvensen av avskildheten från Gud, att välja att leva bortanför Guds vilja, är döden. Men vad gör Jesus på Golgata? Han besegrar döden. Han uppstår igen. Han vinner seger. Precis som vi har proklamerat i lovsångerna här. Och vi får i dopet till Kristus ta del av denna seger. Vi begravs. Vår gamla människa begravs. Och vi står upp i en ny människa. Vi är förklarad fri från synd. I Romarbrevet tidigare så står det om hur vi förklaras rättfärdiga i Kristus Jesus. 5:1. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Paulus säger att vi, när vi tar emot Jesus Kristus som vår Herre och frälsare och låter oss döpas till honom, så blev vi förklarade rättfärdiga. För somliga kanske inte det här säger så mycket, för andra kanske det vänder sig lite i magen. För vi har en viss tradition av att tänka att ja, fast jag är väl ändå en syndare frälst av nåd. Är det någon som känner igen det begrepp eller den meningen liksom? Det är några som nickar i alla fall. Vi är syndare frälsta av nåd. Och det finns ju en sanning i det. Men det beror på hur man menar, det beror på hur man betonar det där. För vår identitet som på nytt födda, skulle jag vilja påstå, är inte längre syndare. För vad är en syndare? Jo, men det är ju avskildhet från Gud. Vi lever inte längre i avskildhet från Gud. För Jesus Kristus har ju vunnit seger. Han har ju öppnat dörren hem till pappa Gud igen. Så att i vår ande kan vi få ropa Abba Fader. Pappa Gud. Jesus tvättar oss rena. Vår identitet, menar jag, är inte längre att vi är syndare. Vi är faktiskt rättfärdiggjorda i Kristus Jesus. Och när den identiteten börjar sätta sig i oss, så gör det oss så mycket mer trygga i Gud. Vi blir så mycket mer trygga hos pappa Gud, hos vår fader, i hans kärlek till oss. För vi börjar förstå vilka vi är. Vi låter Gud och Guds ord definiera vilka vi är. Inte samhället, inte media eller sociala medier. Inte kompisar, kollegor, vänner, familjemedlemmar. Först och främst så låter vi Gud säga åt oss vilka vi är. Jag har fått uppleva detta i mitt liv mer och mer. Jag har fått börja landa i detta mer och mer. Hur jag är den Gud säger att jag är. Och Gud är den han säger att han är. Det är en annan predikan. Men det är så viktigt att vi låter Gud definiera vem han är. Magnus Malm brukar säga att Guds bild stavas med litet g. Det är rätt helt grammatiskt, men det är också rätt teologiskt. Guds bild är inte per definition den Gud är, utan det är ju vår bild av Gud. Men desto mer jag låter det här definiera mig och min relation med honom, så kommer jag också se honom tydligare. Så Jesus är alltså vår frälsare, och han räddar oss redan här och nu. Redan här och nu när vi tar emot honom som vår frälsare, så säger han till dig: du är inte längre en syndare. Du är rättfärdiggjord. Du är mitt barn. Du är medarvinge till Kristus. Det är stora ord. Och jag tror att de här två sakerna hänger ihop. Vår identitet och vår trygghet i vår identitet kommer också hjälpa oss i vår proklamation av Jesus som Herre. För desto tryggare vi är i det, desto mer rotade blir vi. Och desto mer rotade vi blir, desto fastare står vi, oavsett vad det är för vindar som blåser i vårt samhälle idag. Desto mer kan jag leva i världen, men inte av den. För att jag är trygg i vem Gud säger att jag är. Åker ni en sista grej bara? Okej, två. En kort och sen en liten. Som jag sa, okej, det blir samma. Hända mig. I Galaterbrevet så pratar Paulus, nästan alla hans brev så pratar han om församlingen. Församlingen är central för Paulus. Och han säger väldigt mycket om församlingen, väldigt mycket utmanande om församlingen. Och som jag var inne på i början, så tror jag att desto mer vi börjar förstå hans judiska bakgrund, hans judiska rötter i gamla testamentets skrifter, desto mer kommer vi förstå vad han faktiskt säger i nya testamentet, i hans brev. Det kommer att öppna upp våra ögon på ett helt annat sätt, jag är helt övertygad. Paulus pratar i Galaterbrevet om församlingen, och han tillrättavisar självaste aposteln Petrus. Petrus var ju annars en hotshot liksom i Jerusalem, och att tillrättavisa honom måste nog ha tagit emot en del. Men där hade församlingen börjat dela upp sig när de skulle äta tillsammans. De judekristna åt för sig och de hednakristna åt för sig. Mycket på initiativ av de judekristna. För att de levde ju med såklart sin judiska identitet, vilket bland annat tog sig uttryck i att man äter inte med hedningar. Det var bara så. För att de var ju, judarna var ju alltså Guds folk, Israel var Guds folk. Och bland annat de här renhetsreglerna som skulle vara någon slags identitetsmarkörer, alltså de skulle visa vem som var jude eller inte, vilka som tillhörde folket Israel eller inte. Bland annat tog det sig uttryck i maten då. Man kunde inte äta med andra människor, det gick inte. Och det levde, de tog med sig det fortfarande då. Det hade liksom inte riktigt ramlat ner än att vi behöver inte leva så. Det var egentligen inga problem, alltså rent kulturellt, att äta den maten eller den maten. Alltså de kunde absolut få fortsätta äta kosher då. Det var inga problem med det egentligen. Det är inte det det handlar om. Problemet var ju att man splittrade församlingen. Och församlingens enhet är oerhört central för Paulus. Ingenting får sära Guds rike ska ju foga samman, inte splittra. Vårt samhälle idag drar isär på många områden. Vi bygger murar, barriärer, men Guds rike vill genom församlingen foga samman, bryta de här murarna, bryta de här barriärerna. Så vad säger Paulus i Galaterbrevet 3:26? Han säger, här är inte längre jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Paulus är oerhört tydlig att i Guds rike så finns det inte längre, eller rättare sagt, vår identitet avgörs inte längre av vår etnicitet. Alltså vilket folkslag vi tillhör. Det avgörs inte längre av vår sociala status. Är jag fattig eller rik? Är jag någonting fint eller är jag någonting mindre fint? Är jag kriminell eller är jag vd på ett toppföretag? Det är inte relevant i Guds rike. Man och kvinna, säger han också. Jag tycker det är jätteintressant i vårt samhälle idag. Ni vet ju hela den här MeToo-grejen som har varit. Vad är det som gör att män tror att de kan bete sig mot kvinnor på det viset? I många fall är det ju så. Ja, men det är ju snedvridna könsroller. Och vad säger Paulus? Det är ju sprängstoff idag alltså. Vi är inte längre man och kvinna på det viset att vår identitet avgörs av vilket kön jag är. Det finns skillnader man och kvinna, definitivt. Och jag är en tydlig förespråkare för att det finns man och kvinna, absolut. Men vår identitet avgörs inte av det. Vi får inte låta våra könsroller bygga murar mellan vilka vi är. Definitivt inte. Det här är radikalt på Paulus tid. Extremt radikalt. Men jag tror att det är oerhört radikalt idag också. Väldigt radikalt. Och som jag sa lite, jag använder ordet identitetsmarkörer. Det kan ju låta lite fint så här teologiskt utbildad nu för tiden. Men det är ju helt enkelt bara alltså ett sätt som man ser om man, vem man är. Hänger ni med lite på det? Ja. Ni fattar det förmodligen bättre än vad jag gör. Men i det nya förbundet pratar Paulus om identitetsmarkörer också. Han använder ju inte det ordet. Det är jag eller någon annan som har hittat på. Men Paulus pratar om att första identitetsmarkören för Guds folk: tro på Jesus Kristus som din Herre och frälsare. Det jag har pratat om idag. Det andra är: lev det nya livet i Guds andeskraft. Och jag öppnar upp den meningen här utan att fullfölja den riktigt. Men jag tror att vi behöver förstå det. För som jag sa, det här jag sa om att i Guds rike spränger allt det här med etnicitetsbarriärer, med social status, med könsroller. Det sker i Guds andeskraft. Det handlar inte om att vi främst ska prestera, utan att vi ska tro på Jesus, för vi kan förtrösta på honom. Nu har jag pratat på väldigt mycket. Jag är väldigt tacksam att ni har lyssnat. Jag tänker vi ska avsluta med att be tillsammans. Du kanske finns här idag som känner att det här har rört upp någonting i dig, att det har öppnat dina ögon ännu mer för vad det faktiskt betyder att vara kristen. Vad är det att vara kristen? Jo, men det är att bekänna Jesus som sin Herre och frälsare. Och få börja landa i att jag är älskad av Gud. Jag är inte längre syndare, jag är rättfärdiggjord. Jag kommer absolut att synda, definitivt. Men det definierar inte mig längre. Jag är ju Guds barn. Jag älskar av Gud. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du är vår fader. Tack Gud för att du som har skapat himlarna och jorden, du som har skapat hela universum, du bryr dig om oss var och en. Du ser oss var och en. Och jag tackar dig för att du utmanar oss, Jesus, att dag efter dag bekänna dig som vår Herre och Frälsare. Att dag efter dag få fortsätta sprida detta glada evangelie. Att det finns liv, det finns sanning hos dig. Jesus, vi lägger våra liv i dina händer. Vi öppnar våra hjärtan än en gång för dig. Vi tar emot den gåva som det är att få tillhöra dig. Jag tackar dig, Jesus, för den här församlingen. Jag talar ut över denna församling att de ska få vara det medel som du låter ditt rike bryta fram igenom i Hässleholm. Jag ber att den här församlingen skulle få vara den platsen där etnicitet, social status och könsroller inte längre är det som avgör vilka vi är. Jag tackar dig för det här. Jag tackar dig för det, för den sprängkraften det finns i ditt ord här. Jag tackar dig för hur denna församlingen kommer få stå som ett ljus mitt i vår värld, som en stad på berget, som ett ljus i mörkret, och visa på att det finns en gemenskap som är någonting helt annat. En gemenskap där man älskar varandra för att du först har älskat henne. I Jesu namn.